Prata om konst och litteratur idag och jag har två gäster i studion. Vi har Margit Björklund som vi har pratat med tidigare. Du är konstnär. Välkommen hit Margit. Mm,
tack.
Sen har vi Kate Kalmström. Välkommen hit.
Tack.
Du är ju författare och översättare. Jag har länge arbetat som lärare men nu har du gått över till det här med att översätta och driver ett förlag som heter Tallstugan. Är det så?
Ja, det stämmer.
Hur kom ni egentligen ner till Spanien får vi börja med? Hur länge har du varit här Margit?
Jag har bott här i 8 år permanent men vi köpte vårt lilla radhus för 20 år sedan exakt nu. Så vi har varit här sommartid och jul och påsk och sådär när barnen hade skollov. Och sen bestämde vi oss för 8 år sedan att nu flyttar vi ner för gott.
Ni flyttar ner för gott. Du har ju verkligen flyttat från nordligaste Europa till sydligaste punkten. Du är från Haparanda. Så du trivs en riktig norrländska här i värmen.
Ja, det går väldigt bra måste jag säga. Jag saknar inte de långa vintrarna med kyla och mörkret framförallt. Här nere är det ljust och soligt och varmt nästan hela året kan man säga. Så det känns väldigt bra. Och jag har tagit ett små steg. Flyttat från norra Sverige till mellersta, södra Sverige och sen till Tyskland där vi var i 17 år.
Och du jobbade som konstnär också i Tyskland, eller hur? Hur var det egentligen i Tyskland med det här skapandet och intresset för konst? Är det annorlunda när man bor i en större centraleuropeisk stad än det här nere?
Ja, man får ju mer influens ifrån allt man ser där. För det finns ju så otroligt mycket museer och kulturen, den är ju enorm. Och Tyskland är ett sånt litet land så det är lätt att resa runt ifrån, vi bodde i Frankfurt, till München och Berlin och Köln och Stuttgart och allting. Man bara hoppade på tåget och så åkte man iväg. En dag såg på konst och det intressanta är att väldigt många stora världsutställningar kommer alltid någon gång till Tyskland. Så man får se sånt som andra ser i New York eller Paris eller någonting. Så det ger en kick helt enkelt.
Man känner sig i centrum av allting, ja. När det gäller konstvärlden.
Ja.
Kate, om vi säger så här. Hur kom du ner till Spanien och varför bor du här?
Precis som Margit så har vi varit här på vintrarna ganska många år. Och 2001 så bestämde vi oss för att flytta ner permanent. För vi tyckte att vi var mer och mer tid här. Då kunde vi lika gärna bo här.
Det blir så ofta till slut bestämmer man sig.
Ja, precis. Och jag säger som Margit att det är också väldigt bra här.
Och hur träffades ni? Hur kom ni på det här att ni ville samarbeta i den här boken?
Vi var redan vänner.
Mm. Och, ni var redan vänner från Sverige?
Nej. Men märkligt nog så har vi båda bott både i Norrköping och Linköping vid samma tid och ganska nära varandra. Men det har vi inte kommit underfund med förrän vi flyttade hit och träffades här. Vi bor båda i Kalahonda nu. Mm. Jag har en hund som heter Lisa, en Lisa Schnauzer, och 3 barnbarn som är väldigt förtjusta i den här hunden. Och jag brukar fotografera och skriva lite till dem vad vi gör och så. Och sen så var vi ute i skogen och träffade några hästar och det blev lite otäckt för Lisa. Och eftersom jag hade kameran framme så fotograferade jag hela händelseförloppet. Och då sa faktiskt min mamma att det här borde du göra en bok av. Jag skickade alltså det här till barnen och sen skickade jag till henne också. Hon är 90 år men använder e-post, kan jag tala om.
Wow, ja, det finns ju en del alltså, som de blir verkligen förvånade. De använder till och med sådana här förkortningar och allting. Och allting. Men det är inte många, men det är många som är väldigt high på det här.
Hon lärde sig då när vi började vara mera tid här nere. Hon tyckte hon var lättare att hålla kontakten då. Och då tänkte jag att med mina fotografier går det inte att göra någon bok. Men då tänkte jag just på Margit och hennes vackra målningar och starka färger och det här som skulle passa alldeles utmärkt. Så då pratade jag med Margit. Om hon skulle kunna göra någonting. Och det ville hon.
Mm. Ja, jag tyckte det var en rolig idé. Det var en utmaning. Jag hade aldrig gjort illustrationer förut. Så det var lite spännande och nytt för mig. Men det var liksom ett annat tillvägagångssätt. För jag samlade bilder på hundar och hästar och var ute och tittade på dem, hur de rör sig och så där, för att få fram lite speciella drag. Och när det gällde Lisa så tyckte jag nog att hon skulle se ut som Lisa gör. Lisa är svart. Och jag tyckte att hon fick vara sån. För jag har sett Lisa sen hon var valp på vingliga ben. Och sen nu är hon en stor, jättestor hund. Och hästarna, eftersom Kate då hade skrivit texten redan, så tyckte jag att hästarna var ju lite skrämmande. Men hur gör man skrämmande hästar? Så då kom jag på idén att jag gör dem blå. För då är det någonting som är avvikande. Så de fick bli blå. Och sen fick jag ju då anpassa resten av färgerna till det. Så att det lyser om det hela. Så jag arbetade många månader med det. Och i olja tyvärr ska jag säga. För att det torkar ju långsamt. Och det blev en väldigt lång målningsprocess. Så idag skulle jag nog ha gjort i akvarell eller pastell. Det går fortare och är lättare. Men det blev väldigt bra. Och nu har jag då alla de här bilderna som tavlor. Som jag inte vet vad jag ska göra med ännu. Men det kanske kommer så småningom någon idé där också.
Ja, de får vi ställa ut, för att du har ju ställt ut mycket både själv och med den här gruppen ni har, Andalusian Art Group. Men du säger tyvärr olja, men jag tyckte det var en jättebra idé. För jag sitter ju och bläddrar i den här boken som heter Lisa och monsterhästarna efter den här historien. Och alltså det lyser ju om de här bilderna. Förutom att hunden är ju svart, men du har ju fått fram det här uttrycket också hos hunden. Men det var väl en bra idé med blå hästar. Jag tycker inte de ser så skrämmande ut. Men just det här med färgkombinationerna är någonting som du är väldigt intresserad av, ser jag här. Det lyser verkligen om de här bilderna och kombinationerna är verkligen intressanta om man får fram det här. Alltså det skiner om bilderna. Mm. Så det var nog riktigt bra att det blev i olja. Jag ser här, Kate, du är ju översättare och ni har skrivit den här boken på 3 språk.
Ja.
Och då tänker man ju, hur kan man göra en bok på 3 språk när det är trots allt är ganska små barn? Men jag ser att ni har alltså, på varje sida har ni en mening och den är skriven först på svenska och sen på engelska och sen på spanska. Varför har ni gjort så?
Det blev ganska naturligt eftersom Margits barnbarn talar engelska, så behövde vi ha det åtminstone på svenska och engelska. Och sen så bor vi i Spanien och då kändes det naturligt att få med spanskan också. Och så tyckte vi också att det är en kul idé att ha det på flera språk i en allt mer internationell värld.
Ja, det är en jättebra idé för oss som bor här. Därför att, förutom att det är ganska roligt att ha det på 3 språk, men det är väldigt många av våra barn som är 2-språkiga eller 3-språkiga.
Ja.
Och det är klart, man kan ju läsa en engelsk bok och man kan läsa en spansk bok, men just när man har dem på samma sida så är det jättebra, för att jag vet att det är många som bara skriver och läser på 1 av språken.
Mm.
Om man då kanske går i spansk skola eller vad man nu gör, så ser man ju det samtidigt på det andra språket och det är kanonbra alltså. Dessutom lätt, alltså lättförståeligt och en mening bara på varje sida. Jag tycker att det ser ut som ni har haft riktigt roligt när ni gjorde den här.
Ja, det har vi verkligen haft.
Men som du säger, Margit, det måste vara annorlunda när man gör en illustration. För du har ju gjort målningar tidigare. En målning, 1 motiv och har funderat. Det måste vara ganska annorlunda att fundera på hur man får ihop hela den här historien alltså.
Ja, nu hade jag ju lite hjälp då utav Kates foton. Så att det gav mig en idé. Men det är ändå lite trickigt det här. Jag har inte målat djur förut. Och det är ju lite annorlunda. Och sen så vill man då få fram lite uttryck hos dem. Och eftersom jag inte har husdjur själv så är det också lite konstigt. Jag har försökt att studera hundar runt omkring mig. Men som sagt, det var en skojig utmaning. Jag har lärt mig mycket på det. Nästa projekt det är en älg som min son i Kanada har beställt. Och för närvarande skissar jag då älgar, så jag har älgar överallt hemma.
Men tjurar har du gjort?
Ja, tjurar har jag gjort och de har jag gjort på mitt eget sätt också. De ser inte ut som riktiga tuffa tjurar, inte, utan de skuttar och är lite annorlunda. Också i andra färger, blåa och röda och gula och vad som helst.
Vi ska prata mer om dina spännande målningar, Margit. Vi ska ta ett kort reklamblock för. Och jag sitter här i studion med konstnär Margit Björklund och Kate Kalmström, författare och översättare. De har tillsammans gjort boken Lisa och monsterhästarna. Men Margit, vi känner ju till dig som, vi som bor här på kusten känner till dig som konstnär sedan många år tillbaka. Du är bland annat medlem av en internationell konstgrupp, konstnärsgrupp. Mm. Vad heter ni och hur jobbar ni ihop?
Vi heter Andalusian International Artist Group. Och vi är för närvarande så är vi väl 11, kanske 12 stycken. Från 7 olika länder. Och vi promotar varandras konst. Vi hjälper varandra med praktiska saker. Vi ställer ut tillsammans. Och vi har månatliga sammanträden där vi planerar framtiden. Och det är väldigt givande att vara i en grupp som den här. Därför det är både män och kvinnor. Det är olika åldrar. Det är från 30 till 65 år. Och det ger väldigt mycket personligen. Och vi lär av varandra sätt att måla också, vilket är kul. Man kan lära sig hur andra, många lägger på olika saker, applikationer och sånt. Och det är skojigt att se hur de andra arbetar.
Man kan bli inspirerad också. Oh, ja. Vilka länder är ni från? Vi är från Sverige då?
Sverige, Danmark, Finland, England, Irland och USA.
Spännande med så många olika kulturer. Mm. När vi pratar om det här med kulturer, tycker du att man skapar på ett annorlunda sätt när man bor i Medelhavet eller i Norrland eller i Tyskland? Eller är det en person, människan som person som kommer fram i de här målningarna? Eller man kanske utvecklas under livet?
Man utvecklas ju och lär sig väldigt mycket av sina misstag som man gör i början. Och naturligtvis ljuset här nere spelar en väldigt stor roll. Om jag skulle måla i Norrland idag i vit snö så skulle det antagligen se väldigt konstigt ut med mina starka färger. Men här nere passar det på något sätt. Så de blir kanske kraftigare, mina färger här nere, än vad de var. När vi bodde i Tyskland så tycker jag nog att jag fortfarande, eller då också, hade starka färger. Men ja, det påverkar säkert.
Sen har du ju skapat olika material, olika tekniker. Mm. Berätta lite om det här. Hur kom du fram till oljan till slut?
Jag arbetade väldigt mycket med batik som var populärt då på 60-talet. Det höll jag på med i 12 år ungefär. Och sen gick jag över till andra. Jag provade sidenmåleri. Jag provade folk art painting som är lite grann som dalamålningar. Så man kan ju måla på olika material, trä och allt möjligt. Och keramik har jag testat också. Men sen så tyckte jag på något sätt att jag ville prova på olja men var alltid lite rädd för det. Jag trodde det var väldigt svårt och konstigt. Så jag började ta lektioner i Frankfurt och där tillhörde jag också en internationell grupp. Och vi målade tillsammans en dag i veckan och vi ställde ut tillsammans. Och det var väldigt, väldigt lärorikt också. Det var också människor då. Frankfurt är ju en internationell stad så det var människor från hela världen där. Och man fick intryck av alla och allting. Och sen när jag kom hit ner så sökte jag efter målarvänner. För jag saknade kulturen ifrån Tyskland väldigt mycket. Och genom Svea hittade jag ett par damer som målar. Så vi bildade en grupp som heter Senioras Pintoras men som ligger nere just nu på grund av alla möjliga skäl. Och vi målade också en dag i veckan tillsammans och ställde ut. Och sen var jag på ett galleri under en lång tid här. Men de har stängt, så många gallerier tyvärr har gjort. Och hittade då den här gruppen andalusiska målare. Och tycker att det fungerar väldigt bra och ger mig mycket också.
Tror du, Margit, att när man väl har börjat måla och skapa en gång så slutar man aldrig, och var man än flyttar så kanske man letar upp likasinnande som man kan måla med och, ja, och inspireras av?
Ja, absolut, det gör man.
Du nämnde det här med att många gallerier har stängt. Mm. Jag har hört det här många gånger att man inte så tränar kanske i Spanien på att gå på de här gallerierna. Det finns en grupp som är väldigt aktiv och går mycket, men kanske att på olika företag att man ordnar konstgrupper och så. Det finns inte så mycket här som det kanske finns i Sverige. Men vi får väl pusha på här lite så att folk börjar gå mer på gallerier. Ja. Vad ställer man egentligen ut? Jag vet att det finns ju Casa de la Cultura här i Nifas bland annat.
Ja, det finns ju Casa de la Cultura i alla städer eller alla små orter ut med kusten. Det är väldigt svårt att få ställa ut där, för det är, man blir liksom antagen. Man måste visa upp sina verk och så blir man antagen, och sen får man vänta. För den utställningen vi hade i La Cala väntade vi nästan 2 år. Och i Fuengirola är det en väntetid på 3 år för närvarande. Och det är väldigt svårt att planera för någonting sånt. Men det är väldigt prestigefullt att ställa ut på Casa de la Cultura. Så därför är det väldigt mycket spanjorer som står i kö för det. Och det blir ju då inte så ofta som man kan göra det. Och som sagt, var gallerier finns det inte många kvar. De som finns, de tar då emot konstnärer som är otroligt dyra. Och vi är inte riktigt på den nivån. Ännu, hoppas jag. Men så vi får söka andra ställen. Det är väldigt mycket restauranger som vill ha sina väggar dekorerade under en period. Och då ställer vi ut där. Och det finns typ möbelbutiker, inredningsbutiker och sådana ställen. Men gallerier finns inte många kvar nu.
Klubbar vet jag också har ibland såna här tillfällen där de ställer ut målningar från sina klubbmedlemmar, tror jag. Innan vi slutar, jag är så fascinerad av de här färgstarka målningarna. Du sa att man är lite rädd för olja. Varför är man rädd för olja? Och vad är det som är så bra med olja sen när man väl börjar?
Det är väl bara en förutfattad mening att man är rädd för att man inte riktigt vet hur man arbetar. Men olja är ju mest bästa man kan arbeta med, för det är så förlåtande. Gör man någonting som man inte tycker om så målar man bara över det och byter färger hur som helst. Den enda nackdelen är att processen är långsam, för olja torkar väldigt långsamt. Så akvarell är ju snabbt, det gör man på en timme, en tavla. Men med olja kan det ta dagar, månader, år ibland.
Om jag får bryta vad jag säger. För mig var oljan väldigt bra, för jag är jätteglad över de här bilderna, de är så fina. Men jag hade några synpunkter, och då kunde Margit ändra. Fast det liksom
precis, du sa ja, det här benet blev kanske för långt, det här trädet växte på ett annat vis, så är det bara att gå och ändra. Det gjorde ju alla de här mästarna också. Man röntgar ju de här gamla tavlorna och ser vad de hade gjort bakom, alltså det är ganska spännande. Många som ändrar den här Velázquez och alla möjliga andra. Om man är nyfiken på den här boken, hur får man tag på den här i Spanien? Du har ju gett ut en case på ditt förlag, Tallstugan. Ja. Hur får man tag på den?
Man kan vända sig till Hemingways bokhandel i Los Peliches.
I Los Peliches i Fuengirola.
Ja, just det. Man kan också skriva till Tallstugans förlag. E-postadressen är svenska@tallstugan.se. Och det går också bra att ringa till mig eller Margit. Mitt telefonnummer är 952-93-7498. Och Margit?
Det är 952-93-0089.
Vi tar de här numren och den här e-postadressen i slutet på programmet också. Tack så mycket Kate och tack så mycket Margit för att ni har varit här, och lycka till med den här boken. Tack så mycket.
Tack.